Hej och hallå och välkomna tillbaka till Total Liverpools podd. I kalendern så står det just nu den 25 oktober 2018. Och vi spelar in det här avsnittet med anledning av en match som ska gå av stapeln om två omgångar ungefär. Omgång nummer 11 pratar vi om då Liverpool tar emot Arsenal, och inför den matchen så har vi bjudit in en speciell gäst som vi ska ta in lite senare i programmet, nämligen Arsenals gamle målvakt, även svensk landslagsmålvakt, har spelat i en mängd olika klubbar och haft en väldigt speciell karriär. Jag pratar om målvakten Rami Shaban, som även är halvegyptier, och då har lite koll, hoppas vi, på Mohamed Salah och hans ställning i Egypten. Jag är inte ensam i den här podden, precis som vanligt så är ju de två stjärnorna här, nämligen Thomas Nygren, hej hej och välkommen.
Tack så mycket.
Och Per Kvist, hej hej och välkommen.
Tack så mycket.
Båda två från sidan Total Liverpool, som den här podden görs i samband med, och som man hittar såklart på den sidan Liverpool, den bästa svenska Liverpool-sidan får jag väl ändå säga. Liverpool, Arsenal, vad har ni för relation till de här matcherna, Thomas?
Ja, men matcherna mot Arsenal, det är ju flera saker som man kommer att tänka på. Dels är det många klassiska, målrika, svängiga matcher som Liverpool har spelat mot Arsenal. Du minns ju den här 4-4-matchen, den enda matchen som Arshavin gjorde något vettigt i Premier League, så var han tvungen att göra det mot Liverpool. Vi hade ju den här Champions League-duellen när vi tog oss till finalen 2007. Så det är många fina möten med Arsenal genom åren, och personligen har jag inte samma avsky, ett starkt ord, men jag tycker inte att jag är svårt för de andra lagen som Liverpool har haft som toppkonkurrent genom åren, men det är någonting sympatiskt med Arsenal som gör att jag inte tycker lika illa om dem som lag som United och Chelsea till exempel.
Per?
Ja, det är väl ungefär samma relation som Thomas har. Den matchen som man framförallt minns är den här Arshavin-matchen av en jäkla anledning, men sen kommer jag också ihåg en match, jag tror det var Lucas Leiva som gjorde ett väldigt sent mål. Och så har vi ju den här säsongen när Liverpool kom tvåa i ligan, där Skertl gjorde massa mål mot Arsenal. Det var ju också en märklig upplevelse. Så tänker jag ju också på den här Manés liga debut för Liverpool i och för sig, när det blev en jättefin borta seger mot Arsenal. Så det är ju jättemånga matcher som man kommer att tänka på.
Ja, just den här matchen med Mané tycker jag är intressant, för jag diskuterade det med en kompis igår, att det var då som man nästan fick känslan av att det är allvar, det här med Klopp och Liverpool, när man går in så tidigt i säsongen. För det var väl till och med premiären, va, som det var borta mot Arsenal, och man gick in och liksom tryckte till dem ordentligt. Och då fick i alla fall jag känslan av att det kan nog bli någonting bra av det här. Så det är en speciell match för mig under Klopps tid som tränare. Sen har jag också ett väldigt starkt minne av en match. Det måste ju ha varit i början på 2000-talet när Titi Kamara spelade i Liverpool. Och man lyckades slå Arsenal med 1-0 i en match. Det var helt utspelade. Men Titi Kamara lyckades göra ett mål på något konstigt sätt, och sen så stod vi och försvarade oss till en 1-0-seger. Det var ju under en period då det inte var så skitkul att vara Liverpool-supporter. Så de där små guldklimparna från den tiden kommer man ju ihåg.
Ja, jag måste ju säga att jag kommer ju också ihåg den här ligacupmatchen när Arsenal var med 6-3 i Liverpool. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, när Julio Baptista gjorde 4 mål. Och Gabriel Paletta spelade ju backlinjen där, och han... Ja, det var väl efter den matchen som han framförallt konstaterade att han inte var redo för att spela i England överhuvudtaget. Så att den har också satt sig lite på näthinnan.
Och det har hänt en hel del saker i Arsenal under sommaren. Wenger har fått lämna och en ny tränare har kommit till. Hur tycker ni de har skött sig?
De hade ju en tuff start där med 2 förluster mot City och Chelsea. Men det är ju matcher som att förlora hemma mot City och borta mot Chelsea. Det är ju inga katastrofala resultat, även om vi klarade matcherna bättre. Men sen så har de ju radat upp segrar, och främst så ser de ju jättespännande ut offensivt. De är ju underhållande, roliga att titta på. Lite svajiga bakåt. Påminner kanske lite om tidiga Klopp-Liverpool. där man är snabba i omställningarna men har mittbackar som inte riktigt hänger med.
Per, vad hur tycker du de har klarat sig?
Jag tycker de har klarat sig väldigt bra. De hade ju två ytterst svåra matcher där i början mot City och Chelsea när Emery var ny och inte riktigt hade satt sitt spel. Sedermera har de ju spelat upp sig rejält och tagit väldigt många poäng, och jag har faktiskt sett ganska många av deras matcher, och det är ju som Thomas säger ett ganska framtungt lag. Det var väl lite när de mötte Fulham där till exempel, då var det ju två väldigt framtunga lag. Men Arsenal har ju större kvalitet och kunde till slut vinna, men de har ju framförallt många offensiva starka kort. De har ju sina Lacazette och Aubameyang och Özil och så vidare, och de har ju verkligen levererat den här säsongen hittills.
Mm. Till skillnad från de senare årgångarna med Arsenal känns det också som att de är lite starkare mentalt, att de tar de här segrarna. För nu har man ju radat upp, jag vet inte om det är 8 med raka eller vad det är i ligan när vi spelar in det här. Och många av de här matcherna är sådana som de gissar att de hade kunnat tappa poäng tidigare, när det inte riktigt man får in bollen. Men som mot Watford hemma till exempel, när det är 0-0 länge och man lyckas kriga in en boll. Fulham, man tappar ledningen, men ändå lyckas man satsa framåt och göra... Man känns effektivare än vad man har varit under Wenger de sista åren. Och det är väl någonting som känns lite oroväckande. Det var samma sak mot Leicester nu när man åkte på tidigt baklängesmål. Så att man där i soffan hoppades att de skulle rasa samman. Alltså kommer den där jävla kvitteringen och så tar de ledningen i andra halvlek och så rullar det på. Det har inte karaktäriserat Arsenal de senaste åren, tycker jag.
Nej, de har ju förstärkt mittfältet framförallt där. Torreira är ju en fyndvärvning, tycker väl jag man kan konstatera. Guendouzi är ju också väldigt imponerande med tanke på att han kommer från franska andra divisionen och dessutom är väldigt ung. Men det man kan säga egentligen om backlinjen är väl att det är ju där de har sina sämsta spelare. Sen är de ju väldigt bra spelare, men ändå förhållandevis dåliga spelare på den här nivån. Och det som jag kan tycka där är att det skulle ju vara ytterst betydelsefullt för dem om Koscielny kom tillbaka och kunde spela, för han är ju i alla fall enligt min mening en väldigt bra mittback som är en bättre individuellt bättre mittback än greken som jag egentligen inte vågar uttala namnet på, och Mustafi. Så att Koscielny, om han kan bli kvitt skadorna, så skulle det betyda mycket.
Arsenal har ett ganska bra lag idag. Just idag då den 25 oktober så ligger de på en fjärde plats, 2 poäng bakom Liverpool. Men laget är inte riktigt lika bra idag som det var under den tiden som vår gäst huserade i laget. Han ingick nämligen i det laget som kallas The Invincibles, med färgstarka karaktärer som Dennis Bergkamp, Thierry Henry och Patrick Vieira, spelare på den tiden, och även David Seaman. Vi ska ju snart prata med Rami Shaban som var målvakt under en kort period i Arsenal innan han julafton bröt benet, och därför blev hans Arsenal-karriär lite kortare än vad den kunde ha blivit. En fantastisk resa gjorde han i alla fall. Det var inte lång tid emellan att han spelade som målvakt i Superettan för Djurgården till dess att han debuterade mot Tottenham på Highbury för sitt favoritlag, laget i hjärtat Arsenal. Och jag är lite nyfiken just på den resan. Och Thomas, Per, vad är ni nyfikna på?
Och ja, det är jättemycket som man är sugen på frågan sån här meriterad spelare om. Men det är klart att det här Invincibles-laget är ju intressant. Det var ju så många starka karaktärer i det här laget, så det vore kul att veta lite mer om vilka liksom... Ja, vilka roller hade spelarna? Och sen så personligen så har jag ju alltid varit fascinerad av Jens Lehmann. Så det skulle jag också vilja höra lite grann om hur det är att spela med en målvakt som enligt rykten i alla fall ska vara, ja, galen är ett starkt ord, men speciell i alla fall.
Per?
Ja, jag skulle egentligen vilja höra dels om Wenger, hur han är bakom kulisserna, för vi får ju egentligen bara ta del av en mediebild av Wenger, och den har ju varit väldigt negativ dessutom nu på senare år. Och sen är det ju också intressant med Egypten som är ett stort fotbollstokigt land, hur fotbollen ser ut där. Det är ju ytterst intressant.
Och vi har ju en egyptier i Liverpool som också är ganska inflytelserik för lagets framgångar. Och vad ska vi göra då? Vad sägs om att släppa fram vår gäst, Rami Shaban? Hej Rami! Hur står det till?
Jag ska inte klaga. Solen skiner i Stockholm och det är en väldigt så här klassisk frisk dag. Så att, och Arsenal går ju som tåget. Så att, det är mamma prima.
Vad har du för relation till Arsenal idag? Vi kan ju säga för lyssnare som inte har jättekoll på just din Arsenal-karriär, så var du i Arsenal under 2 år. Och framförallt kommer man ihåg att det är två saker man kommer ihåg. Dels att du petade David Seaman under en period och dels att du blev skadedrabbad i Arsenal med en på julafton av alla dagar också. Så en allvarlig benskada som satte stopp för en potentiell Arsenal-karriär. Men vad är din relation till klubben Arsenal idag?
Ja, den är god skulle jag väl säga. Jag har fortfarande kontakt med en del, framförallt för detta spelare. Sen åker jag iväg på vissa sådana här gästspel med Arsenal Legends kallar de det för. Så, men det är inte Arsenal som står för det, utan det är ett eventbolag. Men där träffar man ju gamla spelare som man spelar med och även gamla gubbar som Anders Limpar har varit med någon gång också. Så att, och sen var jag och kollade faktiskt Arsenal live här i förra helgen tror jag var mot Watford på Emirates. Så att, och då träffade jag min före detta tränare Pat Rice. Han var assisterande under Wenger i alla år. Och även målvaktstränare Bob Wilson. Så det är sådana, alltså själva spelarna i sig, det händer ju mycket i klubben och det är inte någon kvar egentligen, tyvärr.
Ja, det har hänt väldigt mycket och framförallt nu till den här säsongen så har man då Arsène Wenger som var mångårig tränare i Arsenal lämnade klubben då. Hur tycker du att klubben har klarat sig? Vi kan ju då dra en parallell till Liverpools stora antagonister Manchester United som för ett par år sedan också släppte kontakten med en tränare som har varit med länge i klubben, Alex Ferguson, som slutar. Efter det så har ju i alla fall Manchester United varit lite skakiga. Hur tycker du Arsenal har klarat den här övergången?
Jag tycker de har klarat av det fantastiskt bra. Och jag tror att räddningen är just som du var inne på, att United gick det åt pipan liksom. Med David Moyes först och sen har det varit en del tränarbyten däremellan. Jag tror att Arsenal har varit extra noga med att scouta verkligen rätt person i Unai Emery då. Och han är väldigt lik Wenger i sitt sätt. Jag pratade med Laurent som jag spelade med i Arsenal för någon månad sedan när det här varit klart. Att, en fantastisk ersättare. Otroligt noggrann. Sätter försvarsspelet. Och kollar man nu. De hade en jäkligt tuff start på säsongen men samtidigt mötte de topplagen då också och klarade inte av det riktigt. Och sen har de ju gått som tåget efter det. Så att, jag är grymt nöjd.
Du nämnde tidigare just att han var lik Wenger, Emery, på sätt och vis. Hur var det att spela under Arsène Wenger? Det är en väldigt mytomspunnen manager.
Ja, det var ju fantastiskt kul. Alltså, sen är det ju så att de 2 åren jag var där så var vi väldigt lyckligt lottade. Att vi vann ju FA-cupen första året och spelade fantastiskt fotboll. Andra året gick vi obesegrade och vann Premier League och FA-cupen. Jag minns inte riktigt, men han blev inte testad då på ordentligt liksom, för det var ett självspelande piano liksom. Men all heder till honom att hålla alla dessa så kallade stjärnor nöjda på bänken också. Det är ofta de som är svåra att hålla nöjda när det är en sån stor klubb liksom. Så att, och det pyrde ju aldrig under hans tid. Utan allt var ju frid och fröjd liksom. Men otroligt noggrann, som jag var inne på innan, noggrann, satt alltid personen före. Det har han ju visat med för detta spelare också som har uttalat sig efter tiden med Wenger, att ta Santi Cazorla till exempel, som hyllade honom till skyarna, som sa att det här förlängde hans avtal så att han kunde rehabba i lugn och ro och inte känna någon stress. Så att det visar lite vad han är för människa också, att han sätter verkligen personen före. Och det får man ju tillbaks. Och det visar vi spelare som var där i klubben verkligen, tycker jag.
Jag har en fråga ifrån en kollega som är en otroligt stor Arsenal-supporter. Han undrar om Wenger är så snäll mot spelarna som media framställer det. För de framställer det ju lite som att Wenger är för snäll liksom och inte kan ta in hårdhandskarna. Eller hur är det bakom kulisserna så att säga med hans ledarskap?
Nej, jag tror inte det att han är för snäll. Utan jag tror att sista perioden så hade han en övertro och kanske lite naiv i spelarnas förmåga. Sen gäller det att ha rätt karaktär på spelare och rätt kvalitet på spelare. Och under min tid så behövde han aldrig dra till ordentligt liksom, för att han såg att han visste hur människor reagerade. Han hänger ju aldrig ut spelare heller, utan, och det har han ju fått tillbaks. Otroligt respekterad. Sen senare tid så kanske kanske det hade behövts, men samtidigt så har han ju inte kunnat köpa in de spelarna med tanke på arenabygget och allt vad det kostar, så att han har inte haft det lätt i transferfönstren. Sen kan man ju alltid diskutera om han var kvar för länge liksom, och där kanske hans naivitet lyser, att han vill ju gärna vara med på den här uppgången, kan jag tänka mig. Men och sen just det är alltid svårt att veta när man ska hoppa av, men jag tycker att drar man plus och minus på en sån fråga så är plusen övervägande minuserna.
Jag tänker, Rami, om man tittar på din karriär, så åtminstone om mina uppgifter stämmer så kom du till Djurgården 2000. Och 2002 så spelade du i Arsenal. Hur gick det till när du hamnade i Arsenal? För det känns åtminstone som utifrån som att det gick otroligt fort där under några år.
Jo, men det gör det ju självklart. Det kan jag förstå att man tycker också. Det var ju så. Jag kom ju dit när Djurgården skulle bygga nytt. Och precis åkte ur Allsvenskan, spelade Superettan. Och vi var väl 10-11 nya spelare. Zoran Lukic och Snuffe Sören Åkerby tog över. De tog över redan på sommaren, men ändå, de var också ganska nya. Och jag spelade ju för 29 av 30 matcher då, Superettan. Och Vårdnare missade, eller ja, Dembo fick spela sista matchen då. Sen kom Isaksson in och då han varit, jag tror jag spelade de tre första allsvenska matcherna där första säsongen, och sen spelade Isak resten i stort sett. Så att fotbollen är ju fantastisk på det sättet. Att, som jag sa när jag flyttade till England också, att det här ger ett jäkla hopp till alla som sitter på bänken och sliter liksom och jobbar i skymundan, och den här möjligheten dyker upp. Det är bara att kolla Tommy Vaiho nu senast i Djurgården, när han får hoppa in för Isak och gör det riktigt bra. Och tränaren hyllar honom att han jobbar 100% och då gör man bra matcher. Men självklart, jag förstår att det handlar ju lite om att vara på rätt plats och göra bra matcher när det väl krävs. Det är ju lite tur. Men jag pratade även med han chefscouten. Så att det är inte så här att de bara gamblar liksom när de gör köp. Sen kan de gambla mycket mer med kanske spelare som inte kostar så mycket. Men man tar ju ändå en plats i truppen för någon annan i så fall. Så att det gäller att man är hyfsat nära i alla fall. Så att, och då hade de ju följt mig sen Superettan i stort sett. Så att när jag spelade där, gjort det bra och klarade av att spela de stora matcherna. Jag fick ju spela derbyt, hade suttit i bänken ett halvår liksom, och första matchen är ett derby mot Hammarby och gör det bra. Så de har ju olika parametrar när de scoutar spelare. Och jag var ju som sagt tilltänkt ersättare för David Seaman. Och då vill man ju veta att man kan stoppa in en målvakt om han skulle vara skadad i stora matcher. Och det hade jag ju visat då derbyna att jag hade klarat av. Så att, men det, som sagt, det finns ju de som har slitit i 20 år och aldrig fått en sån här möjlighet. Så att, självklart så förstår jag att själv var jag otroligt tacksam att jag fick chansen.
Mm. När man pratar med Arsenals chefscout, så där, vilken typ av frågor ställer han då till en spelare som de är intresserade av?
Nej, alltså de pratar inte med mig alls, utan de jobbar i klubben och åker. Först är det ju scouter, då det finns en skandinavisk scout som sköter Skandinavien. Sen när han hittar någon som han tycker kan vara intressant, för de söker en viss profil liksom, eller en viss position. Och de har ju scouter överallt i världen. Då åker ju chefscouten över och kollar också om det passar in. Och så funkar det liksom. Han tycker om det han ser. Då, som i mitt fall då, eftersom jag var ett jäkligt okänt kort, så fick jag åka och även... klubben. Och det var ju mer i efterhand, bara så att man passar in så de ser vem personen är, så att säga. Det hade kanske inte så mycket med mina kvaliteter att göra, men det var mycket det här att man kan ta den där lilla skillnaden. Sen är det från klubb till klubb, men då fick jag ju träna med U21-laget ena dagen. Och det var ju jag tacksam för att göra. Zlatan, när han var och skulle provträna, han bara, Zlatan provtränar inte. Och, alltså, om ni förstår vad jag menar, att det kanske funkar i andra klubbar, men Arsenal så funkar inte det om man har den attityden in i Arsenal, så att säga. Medan jag tränade då med U21. Sen var ju Zlatan på en annan nivå, självklart. Han stjärna i Ajax liksom. Och jag kommer från Djurgården, så att självklart finns det skillnader där också.
Just den där skillnaden är, tycker jag, spännande. Att på väldigt kort tid gick du från att spela i Superettan till att gå till ett av Europas allra bästa lag vid den här tiden när du var med ändå under de här åren, The Invincibles. Hur stor var skillnaden?
Ja, skillnaden självklart är stor, men jag är lite som en kameleont. Jag tror att hade jag gått från Arsenal till Division 2-gäng i Sverige, så hade inte, och jag hade funkat där också. Alltså, man kan vända på det. Alltså, vi tränade ju mycket mer i Djurgården, tuffare. Medan träningarna i Arsenal var ju kortare men mycket mer effektiva. Alltså, man var ju helt slut efter en timmes träning. På grund av att intensiteten och kvaliteten var ju självklart högre. Så att det är klart det är skillnad, men ibland kan det vara lättare faktiskt. Det är som jag har fått frågan förut, att det var ju lättare att spela A-lagsmatcherna när det fanns ett system och allting funkar och du visste vad du hade runt omkring dig. Och sen spela de här B-fighterna med mycket U21-killar och sånt. Det var ibland svårare att spela de matcherna, för man visste inte, det oförutsägbara händer mer ofta i en sån match än vad det sker i en Premier League match. Så att, men absolut. Och sen blir man ju inte testad heller på samma sätt i en Premier League match när vi vann nästan allt. Du får inte lika mycket skott på dig, men de skotten du får, då ska du vara där liksom, eller inläggen och ja, hemåtpassningar och spel med fötter och så vidare. Så att allt det måste ju sitta de få gånger du blir testad. Jag tyckte inte skillnaden, alltså, för mig passade det. Sen tror jag att det passade för mig lite bättre. Just för den mentala biten har jag aldrig haft problem med. Jag älskar att spela de här stora matcherna. Det finns de som säkert var mycket bättre målvakter än mig, men kanske inte den mentala biten klarar av det. Så att, ja.
Jag tänker just den här mentala biten. För första ligamatchen som du gör för Arsenal är ett London derby mot Tottenham.
Ja.
Hur var det att gå ut i den matchen när man liksom några månader tidigare spelade i Djurgården? Då måste ju steget till Arsenal Tottenham inför fullsatta läktare vara väldigt speciellt.
Ja, det är det. Men samtidigt, jag såg det alltid som att jag spelade på en lika stor fotbollsplan. Visserligen kanske gräsmattan var lite bättre. Men jag tyckte det var bara skitkul liksom. Sen få förunnat att få en sån möjlighet. Ja, absolut. Första matchen i Premier League, vinna och spela mot Tottenham på Highbury. Det är en dröm liksom. Men visserligen hade jag spelat en Champions League-match några dagar innan på Highbury också. Och den gällde inte lika mycket. För vi var klara då att gå vidare i den gruppen. Så att jag tror jag fick en ganska skön väg in liksom. För jag fick ju reda på en vecka innan att jag skulle spela den här Eindhoven-matchen. Så man kunde förbereda sig och så vidare. Så att, jag tycker det var värre nästan när man var skadad och satt på läktaren och mötte Tottenham. Då insåg man, fan vad det här betyder för folket här i London. Men när du väl är i den där bubblan så tänkte inte jag så mycket på det utanför, utan det var stoppa bollen liksom.
Mm. Tittar man på startelvan som ni hade där mot Tottenham, så är det många otroligt starka namn där, med Sol Campbell, det är Patrick Vieira, Thierry Henry, Bergkamp. Vem var det liksom som tog ton? Vem var det som alla lyssnade på i en startelva med så otroligt många starka karaktärer? Vem var det som var liksom, ja, fanns det någon som alla lyssnade på?
Ja, det fanns det. Det var ju kaptenen Vieira. Han var ju motorn i laget. Pulsen. Skulle vi säga lite som Steven Gerrard säkert var i Liverpool. Kan jag tänka mig utan att ha träffat Karn. Men Vieira betyder enormt mycket. Sen Henri självklart med sin kvalitet och spets. Men Vieira var ju fältherren. Och det är en sån spelare som egentligen har saknat sen han lämnade. Sen han lämnade, och det var ju länge sedan. Som jag har sagt i alla år att en sån spelare skulle behövas.
Och David Seaman då, som var given första målvakt innan du kom till klubben. Hur tog han din ankomst? Var han stöttande eller såg han dig som en, ja, som ett hot, som en konkurrent? Eller, ja, hur reagerade han?
Det var egentligen den största förvåningen för mig. Det var just att jag var så jäkla väl bemött av David Seaman och Stuart Taylor, som då var också målvakt i klubben. Vi hade en sjukt bra miljö och enormt stöttande. David Seaman har träffat även när jag lämnade klubben, och även när han alltså enormt varm och omtänksam människa. Det finns inte ett ord illa att säga om honom egentligen. Och det hjälper ju också självklart. Så att han är en fantastisk människa. Och det var ju förvånande för mig, för jag har ju hört mycket så här, man sätts på plats liksom när man kommer ny och så där till Premier League, och det är tufft och jargongen och så där. Men ja, det var ju totalt tvärtom för mig, utan det var hälsningar och det var leenden och nej, det var en grym stämning, och det tror jag gav den här gemenskapen som jag tror alla spelare som var i truppen då kan hålla med mig och säga. Jag har ju hört dem säga det också liksom, så att, nej, det var nog den största skillnaden för mig tror jag, eller förvåningen.
Mm. Och sen året efter så kom det in en tysk målvakt vid namn Jens Lehmann. Och honom har man ju hört väldigt mycket om, att han skulle vara en väldigt speciell person. Kan du berätta lite grann om hur han, ja, var han, är han så speciell som man har fått höra?
Ja, herregud, för fasen. Ja, det var ju som natt och dag när han kom egentligen. Från att ha garvat ett leende på läpparna, men sen också får man inte glömma att vi glömde ju även att vi bytte målvaktstränare den perioden också, från Bob Wilson till Jerry Payton. Så det har varit en hel del förändringar i målvaktssidan. Men om vi ska ta Jens, så var ju han otroligt professionell. Jag tror aldrig jag mött någon människa som är det. Jag träffade faktiskt Jens, vi spelade en match för Kanon här. Var det, ja, för samma helg som jag var och kollade på Arsenal. Du vet, det var ju samma där. Det är en välgörenhetsmatch. Det var ju ja, fokus liksom. Det var, och det är ju mer så här att man börjar skratta åt det, för det är så fascinerande. Samtidigt som man kunde fått en sån jävla utskällning på träningen av han. Orden ska vi inte ta här i podden kanske, men om man sköt lite snett någon gång. Och sen efter träningen så bara, ska vi dra och käka middag liksom. Och så var allt frid och fröjd. Så att på planen var han ju, ja, då var han jävligt tuff liksom och ställde enorma krav. Men det jag gillade med det var att han kunde ställa, det var ingen så här fake liksom, utan det var, han kunde ställa krav på en U21-spelare på samma sätt som han kunde ställa krav på Sol Campbell eller Vieira, va? Så att det var inte någon så här bara för att han är ung så ska han få skit, utan alla fick om Jens tyckte att någon gjorde fel, och det får man ju hylla honom för liksom. Men han tränar ju som en galning, med all rätt. Han missar inte match det året. Han spelar ju alla FA Cup-matcher, alla Premier League-matcher och alla Champions League-matcher. Så att, det var, men återigen, när vi ses nu som vi sågs här om veckan, då var det en kram och hur är det med barnen, familjen och ja, skittrevligt. Men på plan är det totala motsatsen.
Dr. Jekyll och Mr. Hyde låter som.
Ja, absolut, absolut. Så jag förstår att han och Oliver Kahn kanske inte alltid gick jämnt. Ja, och komma från det och från David Seaman då som garva på träningen och tog det lite piano liksom till det här. Det var en stor förändring för mig.
Jag tänkte att vi kan lämna England nu. Du har ju även koll på Egypten och när vi då, det är ändå Liverpool-podd och Liverpool har ju en spelare som milt sagt är en nyckelspelare för oss som kommer från Egypten och då pratar jag naturligtvis om Mohamed Salah. Och hur är fotbollen i Egypten? Vad har den för status?
Fotbollen betyder allt i Egypten. Den är ju enorm. Jag vet själv när jag åkte ner när jag spelade i Arsenal. Det var ju som att en filmstjärna landade på Cairo Airport liksom. Men nej, det är enorm. Alltså Mohamed Salah i Egypten är ju ja, gudabenådad och alla. Jag åker ner ganska ofta till Egypten. Det blir en 4-5-6 gånger per år. Sätter jag på tvn så säger att det är en reklamsnutt, 5 reklam, då är han med i 3 av de 5. Det är lite som Zlatan i Sverige gånger 10. Så att är det enormt liksom. Det går inte att beskriva så här. Man måste nästan vara där nere. Eftersom de är så fanatiska här i Sverige. Zlatan kommer ju billigt undan eftersom vi inte är så fanatiska här i Sverige. Där är det ju ja, Salah-tröjor överallt i stort sett. Och, så att jättekul och att det går bra för han. Liksom. Jag är otroligt stolt halvdjupt ser att det går bra. Men jag hade gärna vilja sätta han i en annan röd tröja.
Jag tänker, när var det som när började han bli som så stor nere i Egypten? Var det i samband med förra säsongen han slog igenom i Liverpool eller hade redan börjat växa när han var i Roma? Såg man det redan när han var i Basel att han började växa ut till en stjärna?
Ja, men grejen är den, i Egypten är det mycket så här, det beror på lite vilken klubb du representerar. Alltså när han gick till Chelsea, då började det. Alltså Basel, ja absolut. Men du har en hel del egyptier som spelar i sådana klubbar. På min tid så var det egentligen bara jag och Mido som var i större klubbar. Men nu har det ju blivit så att Egypten, det är fler och fler. Kollar man Premier League idag så är det väl 4-5 stycken egyptier. Det existerar ju det har aldrig existerat. Så att egentligen när han gick från Mawlin El Arab som han spelade i Egypten till Basel, ja då kom han upp ett snäpp. Men så fort det blir de här större klubbarna, Chelsea, Liverpool, Arsenal, ja, you name it liksom. Då går man upp, inte ett snäpp, utan man går upp 10 snäpp i Egypten. Sen hade han det tufft i Chelsea, en enorm konkurrens där och jag har ju alltid gillat honom. Sen gick han till Roma, Fiorentina. Men det är fortfarande inte lika stort om man tar Fiorentina liksom. Men han var ju stor, men inte på den nivån. Och sen kom han till Liverpool och ja, det bara exploderar. Det är förbi stjärnorna liksom. Det är kul att det är så, för det är en fantastisk människa. Nu har jag inte träffat honom. El Neni har jag träffat i Arsenal några gånger. Men alltså, det han gör för Egypten som land är ju ja, det är fantastiskt.
Vad skulle du säga är storheten med honom?
Som spelare eller människa?
Både och.
Som människa så är det just den här att han har båda fötterna på jorden. Han genererar enorma pengar från sin egen ficka till sjukhus, till sin stad, lilla stad där han kommer från, miljontals kronor liksom, som han bygger upp. Otroligt givmild. Och det är väl lite så man förväntar sig i Egypten av sådana spelare. Det är lite som om man ska jämföra. Alltså, de är ju, älskar att han tjänar mycket pengar. Det är lite som i USA. Tjänar du enorma pengar så är det jättebra liksom. Men då förväntar man sig att mycket av de pengarna ska gå till välgörenhet. Då är du accepterad i USA. Och lite så är det med Salah. Att, ja, han tjänar enorma summor pengar. Men han ger också till behövande. Det kan inte bli bättre än så, tycker jag. I Sverige tyvärr så är det fult att tjäna pengar. Och det är väldigt mycket fokus på vad man tjänar. Men det beror på vad du gör av pengarna, kan jag tycka. Som spelare så är han. Jag tycker han är en lite så här som... jag sa det innan han kom till Liverpool att det här är en spelare Arsenal skulle behöva. Tyvärr så, som jag sa innan, så hamnade han i Liverpool för min del. Men otroligt glad för Liverpools skull. Men han är lite som en sån här mini-Messi. Det jag kan känna att han inte hade förut, det var just det här att göra poäng. Han missade enormt mycket chanser. Och även när han var i Italien också så skapade han enormt mycket, men var lite av en målsumpare. Och det lossnade ju totalt förra året i Liverpool. Så att man vet ju att han har det i sig. Och så är ju Klopp ju också en... Den kombon måste ju vara fantastisk. Att ha Klopp och Salah. För att jag tror han är en sån tränare som kan få ut det där som han fick i Dortmund. Så att... Nej, men just att han är jäkligt... Ja, otrolig speed och så vidare. Så att, och sen han utvecklar sitt målsinne, vilket gör att... Ja, det var bara en tidsfråga innan det skulle braka loss liksom.
Och nu lyckades Egypten gå till VM. När det sist var första gången sedan 1990, visst var det så?
Ja, det stämmer.
Och Salah var ju i allra högsta grad bidragande till att man tog sig vidare. Hur upplevde du det här med fotbolls-VM och Egypten? Det måste ju vara otroligt stort när det var så länge sedan.
Ja, jag var ju faktiskt där nere när VM gick. Och självklart, det var ju, men det blev lite av, vad är det man säger, så här, förväntningarna är gigantiska och så blir det pannkaka av det. Det var grymt stort liksom, och det var ju prat om VM och matcher, och sen tyvärr så fick de den tuffaste tänkbara öppningsmatchen som man kunde få egentligen. Med tanke på, hade de fått Saudi första matchen så tror jag att det hade kunnat blivit något helt annorlunda. Men Egypten behövde ju det här VM:et. Det var ju som sagt, och det som är så sjukt eller konstigt är att de har vunnit afrikanska mästerskapen under den här tiden. De har missat VM, så har de vunnit afrikanska mästerskapen 3 eller 4 år i rad. Så att det var ju lite jinxat där, kan jag tänka mig, i några år tills den här förbannelsen bröt.
Jag tänker mig att Sergio Ramos inte är speciellt populärt namn i Egypten. Nej. Heller, precis som han inte är i Liverpool-kretsar.
Nej. Nej, och Egypten är väl extrem åt det hållet också, att det är ofta, det blir så jävla uppförstorat i Egypten. Alltså nu säger inte jag att det var fel och att man tyckte som man tyckte, men det blir så stort liksom. Allt blir jättestort eller så blir det skitdåligt. Det finns ingen så här mellanmjölk som vi har väldigt mycket av i Sverige. Och det gäller egentligen det mesta. Jag kunde ha gjort en så här halvdan match liksom. Och då blev jag upphöjd till skyarna. Och varför ringer inte förbundskaptenen mig? Och det kan jag tänka mig, även om Mohamed Salah gör en medioker match så har han varit bäst på plan, ungefär så. Så att det är lite bias, om man säger så. De är väldigt trogna sina spelare. Men det är inte så att de sågar dem på samma sätt sen som man kanske gör i Sverige.
Ja, Egypten är ju ett väldigt stort land och fotboll är ju väldigt stort där, som du har varit inne på. Det skulle vara intressant att höra vilken fotbollskultur som är i Egypten och om det är någon särskild fotbollsideologi som har en dominant position där.
Den har förändrats, skulle jag vilja säga. I olika intervaller. Jag har ju spelat 1 år i Egypten. när jag var 20. Och det var jäkligt tufft. Och det var lite som afrikanska lag, att organisationen fanns inte där. Sen har det kommit in väldigt mycket. En period var det väldigt mycket tyska tränare i klubblagen. Sen var det portugiser en sväng. Så att det har varit väldigt olika, skulle jag vilja säga. Jag har ju själv kommenterat på Eurosport med afrikanska mästerskapen i några år. Och där är ju egentligen Egypten det mest stabila laget. Så att det finns olika grader på det, så att säga. Men Egypten har alltid vunnit, när de har vunnit de här afrikanska mästerskapen, så är det inte på grund av Mohamed Salah. De här vinsterna kom ju i början på, var det 2012, 13, 16, ja, någonting sånt. Det var ju mer för att man hade ett homogent lag. Nu senare tid så har du fått in Salah, Elneny, Hegazi, West Bromwich. Du har fått in lite mer stjärnor. Hur förvaltar man det? Det är bara att kolla Sverige. Det var ju lite som Zlatan var den stora stjärnan. Sen fanns det inte så mycket. Sen kom resten. Det ska bli intressant att se hur de kan utveckla det här. Men det gäller att ta med sig själva lagbygget. För det är det de har vunnit de här afrikanska mästerskapen på.
Hur nära var det att du själv representerade Egypten? För det var ju ändå ganska sent in i karriären som du stod i svenska landslaget, va?
Ja, jag var ju över 30 när jag debuterade i landslaget. de ringde ju. Och det är också lite typiskt i Egypten. Vi har en spelare i Arsenal. Trycket på förbundskaptenen var ju gigantisk. Så han var ju tvungen, men han ringde ju mig. Och hade inte sådär jättebra koll på mig. Men ville ha med mig dit. Och jag sa det att jag hade precis kommit till Arsenal. Så jag ville först landa liksom. Komma in här. Och får vi ta det senare. Sen hann jag knappt landa innan jag hade brutit benet. Och då var ju den diskussionen borta liksom. Mm. Och det var ju väldigt mycket diskussion om det där. I ett sånt land som Egypten, att det stod i tidningarna nästan, ja, i alla fall veckovis, om min vara eller icke vara i egyptiska landslaget. Så att på ett sätt, om man ska ta det positiva, så var det just att jag fick ett break. Och sen att det blev så långt, det hade jag inte räknat med. Men det var, och därför rann det ut i sanden egentligen. Så att, och sen gick det ju en herrens massa år efter, och Lagerbäck var ju intresserad 2006. Mm. Så att det var ju, ja, också en sån här grej som barn man aldrig glömmer liksom, fick debutera när jag var över 30. Det tror jag inte många spelare tror på när de är över 30, att de ska få göra en landslagsdebut.
En väldigt okonventionell karriär är det du har haft, kan man säga, i alla fall. Väldigt höga berg och i viss mån djupa dalar, tänker jag, med precis när du håller på att slå igenom i Arsenal. Ja, men, och på julafton också. Ja, men vi bryter benet. Varför inte? Ja. Väldigt, väldigt speciellt. Om vi då pratar, gör en sista fråga så här om Egypten. Liverpool har ju nu en egyptier som håller yppersta världsklass. Finns det någon annan egyptier så här som Liverpool borde kanske titta lite extra på, som är värd att hålla ögonen på?
Jag har faktiskt inte, om jag ska vara helt ärlig, just om du tänker egyptiska ligan, så har jag sett en del matcher, men jag har inte så där jättebra koll på de spelarna som är i Egypten. Jag har ganska bra koll på egyptierna som spelar i Premier League och så vidare. Men det finns ingen i dagsläget liksom som jag... Och det är så jäkla svårt. Det är bara att kolla på mig. Vem fan trodde jag skulle spela i Arsenal när jag spelade i Djurgården? Det är ju skitsvårt liksom att säga att men den där killen, han kan vara hur lovande som helst. Men att få chansen. Men tar den inte. Och det är ju det som är risken när du tar spelare från kanske egyptiska inhemska ligan eller från svenska inhemska ligan också. Det man vet aldrig liksom. Så att jag har faktiskt inget bra svar på det. Jag ser ingen så här klockren. Sen pratar jag självklart med mina släktingar och sådär, och de ser att det här kan vara en bra spel. Men jag tror definitivt att vi kommer se fler egyptier i de större lagen. För att de har ju underlaget, om man säger så. Det bor 90-100 miljoner i Egypten och alla är fotbollstokiga. Så att definitivt, om allting landet får må bra och fotbollen utvecklas. Tyvärr så är det så att i Egypten så spelar de inför tomma läktare nu, har gjort i 2 år. På grund av incidenten som hände i Port Said där, när det var 74 spelare som, eller supportrar som dog. Ah. En match mellan Lahli och Al-Masri. Sen dess har de ju spelat inför tomma läktare, och det är ju inte positivt. Nu vet jag inte om det ska upp, det ska väl hävas här någon gång, tror jag. Snart, hoppas jag. Så att, men ta det åt sidan, så ja, jag är övertygad om att det kommer vara fler spelare från Egypten som kommer representera större klubbar.
Och nu i helgen då så kommer ju din klubb, som du har i hjärtat, Arsenal, och möta klubben som vi supportar.
I era hjärtan.
Ja, kan man säga. Hur tror du att det går? Det är ju faktiskt ett toppmöte, även om det i slutet av förra säsongen inte riktigt kändes som så. Arsenal har ju haft en sakta men ganska stadig nedåt trend de senaste åren, och nu så i och med tränarbytet så verkar den ha gått uppåt igen. Hur känner du inför den här matchen?
Jag skulle vilja säga att det är en match som kan gå precis hur som helst. Jag har sett Liverpool spela ganska många matcher i år. Jag vet fortfarande, det kan lika gärna bli 3-0 som det kan bli 3-3. Liksom. Just Liverpool Arsenal, det måste vara så jäkla svårtippat. Men det jag tror och hoppas på är att det blir en fantastisk underhållande match. För det brukar det bli mellan lagen. Brukar bli mycket mål. Så att, men Arsenal är ju som sagt i jäkla bra form. Jag tror de har 11 eller 10 raka utan förlust. Eller 8 raka vinster, tror jag. Så nu ikväll match igen. Och de flesta är ju friska, och framförallt Aubameyang och Lacazette och Özil är i stor form. Så att jag är ledsen grabbar, men jag tror att Arsenal drar det längsta strået. Först jag kommer ringa är Glenn Hussein, ska jag säga. Så det är där gubben ska få.
Ja, jag tänker Arsenal har ju en ganska så intressant målvaktssituation, där de har nyinköpta Bernt Leno och sen Peter Cech som har varit med länge. Vem skulle du ställa i mål om du var tränare i Arsenal av de här två?
Bernt Leno. Av den anledningen att jag har ju sett han nu sedan han fick chansen, och han har tagit den. Då tycker jag man ska premiera det. Och det är inte så att han har bara fått chansen en match, utan han har gjort det jäkligt bra. Och det ska han vara nöjd med. Och jag tycker att då ska han få fortsätta. Faktiskt. Peter Cech har också gjort det bra, men kollar man till framtiden, Leno är 26 år och jag tror inte, även om han skulle bli petad, så skulle inte det döda hans karriär, det skulle det inte göra. Men varför byta? Alltså det är inte så att han, jag vet inte hur många matcher han har fått spela nu, men det är i alla fall en 5-6 minst, va? Och gjort det jäkligt bra. Det är svårt att se att, ja, jag skulle bli väldigt förvånad om han byter till Cech. Men han har ju varit borta så länge. Okej, om det är en vecka liksom och Leno gör 2 kanonfighter. Ja, absolut. Men nu har ju ändå Leno spelat en månad och gjort det jäkligt bra och räddat Arsenal några matcher. Nej, jag skulle välja Bernt Leno alla dagar i veckan.
Även Liverpool har ju införskaffat en målvakt under några dagar, eller i alla fall några veckor, så var det ju världens dyraste målvakt genom tiden. Tycker att han har tillfört någonting? Av det du har noterat?
jag tycker, om jag ska prata om Liverpool, så tycker jag att det de har saknat är egentligen en stabil första keeper väldigt länge. Arsenal har väl egentligen haft samma problem tills de köpte Check. Ja, det var ju väldigt dyr värvning, och absolut. Och jag tycker Van Dijk också var en enormt dyr värvning, men fotbollen är sån idag. Och Van Dijk har gjort det grymt bra också. Sen kan man ju alltid diskutera om man är värd de pengarna. Det har jag en annan uppfattning om. Men som sagt, marknaden är som den är. Nej, jag tycker han tillför absolut. Bra med fötterna. Ibland lite naiv och dristig. Han har väl kostat något mål med fötterna där. Det var en stor match. Var det mot Chelsea eller vilka var det han?
Leicester var han ute och...
Nej, Leicester, just det. Men återigen, kolla Loris liksom. Han gör dem var och annan vecka i Tottenham. Senast nu i Champions League var han ute och cykla igen. Så att... Men jag tror att med dagens fotboll, om man ska prata generellt målvakter, så du blir ju mer aktiv med tanke på hemspel, och målvakten har blivit mycket, mycket bättre med fötterna också sista åren. Så att du blir involverad, och ju mer så blir du ju testad också. Så att, och jag tycker att han har gjort det bra, keepern. Det är egentligen den pusselbiten jag känner att Liverpool har gjort rätt. Liksom. Ta in en, sen kostar vad han kostar, liksom, men ta in en. Och jag tycker han har tillfört, eller vad säger ni?
Ja, absolut. Det är ju en helt annan trygghet i Liverpools försvarsspel än vad det varit de senaste 10-15 åren egentligen. För man har inte haft en stabil förstemålvakt. Sen kanske Reina hade ju några bra säsonger, men i övrigt så har det varit en problemposition.
Ja, och Jerzy Dudek var väl också lite så också, var han inte det?
Han hade ju också en säsong när han var riktigt bra, men som, han var också lite svajig, lite liten.
Ja, precis. Exakt. Mm. Är det Bruce Grubelar eller?
Ja, egentligen så är det väl han som är den senaste målvakten som, som man kände. Han var ju också speciell på sitt sätt. De sista åren var ju han också lite svajig, så det här är ju en, det är en ny situation som Liverpool-supporter inte var orolig för målvakten.
Nej, exakt. Och det är just den biten jag tror att de två pusselbitarna, för offensivt är ju Liverpool grym. Alltså de har ju sina anfallstrio där som producerar. Så att det är väl egentligen det de har saknat. Det är det jag känner med Arsenal lite grann. Att de har inte haft de pengarna att sätta på spelare på några år. Så att de har inte kunnat locka till sig de här topp-topp-spelarna, tyvärr.
Jag tänker, du som målvakt, och du pratade lite grann tidigare om att du hade ett väldigt starkt psyke. Vi i Liverpool fick ju se Loris Karius vara med om någonting som nästan var jobbigt att se i Champions League-finalen nu när han gjorde två rejäla misstag. Som målvakt själv, hur reagerar man av att se sådana saker?
Jag har varit så jävla ledsen för hans skull liksom. Det var grymt jobbigt. Och sen försöker väl media få det till att inte Liverpool-spelarna gick och tröstade honom. Men det var ju mer en medieanka, kan jag tänka mig. Mm. Men jag led som fasen. Alltså, det var skitjobbigt. Jag vet vad man går igenom. Jag gjorde en riktig jäkla groda i landslaget. Min enda visserligen. Men, och det var ju en träningsmatch mot Brasilien på Emirates. Inför 60 000 pers. Och jag mådde skit. Alltså en träningslandskamp som inte betydde något. Gör en sån där grov i Champions League-final. Jag kan inte tänka mig. Alltså det måste vara så jäkla jobbigt.
Tror du att man kan återhämta sig från en sån sak?
Svårt. Det är väldigt individuellt. Mm. Men det där kommer ju följa honom hela livet liksom. Så att det är bara att gilla läget. Men det där är ju väldigt individuellt, hur man klarar av sådana grejer. Och det är ett test för karaktären, så att säga. Men eftersom jag inte vet hur han är som människa eller karaktär, så... Men det, absolut, det kommer följa honom resten av livet. Det är inget snack.
Och
tyvärr.
Jag tänker att det börjar på att bli dags att runda av lite. Och eftersom vi då ändå... Ja, det i sändningen då här med anledning då av Arsenal-Liverpool, tänkte jag att du kunde få tippa den matchen. Och ja, vi kan väl göra det med en kombination av hjärta och hjärna helt enkelt för att få det absolut bästa och mest vetenskapliga och empiriska resultatet. Så Rami, vad tror du att det blir då i den här toppmatchen mellan Arsenal och Liverpool?
Jag tror det kommer bli målrikt. Jag tror det blir 3-2 till Arsenal. Mohamed Salah kommer göra mål. Och jag hoppas han gör båda. Men jag tror att Arsenal vinner med uddamålet.
Om Mohamed Salah gör mål, jublar du lite i alla fall inombords då?
Det beror på. Om han gör i 90:e minuten och Arsenal leder med 3-0 så blir jag glad för hans skull.
Ja. Stort.
Ja, men det låter fantastiskt. Och, men vad är det du gör idag när du inte spelar fotboll längre?
Ja, jag kommenterade ju fotboll ett tag. Som jag sa här tidigare på podden. Sen var vi ett gäng som startade upp en firma, 5 grabbar. Vi gör investeringar i onoterade bolag som är jättespännande och jättekul att följa bolagen hur de växer. Och man lär sig himla mycket för det är så mycket olika bolag. Vissa är internetbolag eller e-baserade bolag och det kan vara ett asfaltsbolag. Så att man sätter sig in i, det blir en jäkla palett liksom. Men det är mycket för att sprida riskerna också. Så det håller jag på med idag.
Långt från fotbollen. Du ska ha ett stort tack Rami Shaban för att du ville vara med.
Tack för att jag fick vara med. Ja, och så hoppas vi på en Arsenal-seger va?
Ja.
Det kan vi tvista lite om där. Vi kan säga det nu, men sen så fort vi har lagt på så kommer det låta helt annorlunda.
Vi klipper om det sen.
Ja. Ja, men självklart. Ja. Ja, det var en fröjd att få vara med.
Ha det så gott.
Ja, detsamma. Sköt om er.
Hej. Hej, hej. Ja, då säger vi tack så mycket till Rami Shaban och vi kanske får anledning att höra mer av honom i framtida avsnitt. Det var väldigt intressant det med Egypten och det känns som att vi bara skrapade lite på ytan. Men innan vi släpper det här extrainsatta podden för den här gången så jag tvingade ju Rami att tippa matchen då mellan Arsenal och Liverpool och det vore inte mer än rätt än att jag ger er båda, Thomas och Per, uppgiften att göra detsamma. Och vi kan väl börja med dig, Per. Hur tror du att den där matchen slutar?
3-2 till Liverpool, säger jag.
Det var på sitt målrik match, Thomas. Du som normalt så brukar vara lite mer modest i dina tippningar. Vad tror du då?
Jag tror inte att det kommer bli så där extremt målrikt. Man satt ju inför City-matchen och tänkte att det skulle bli 4-3, 3-2, sen så blir det 0-0. Jag tror att vi har sett att Liverpool har tagit en lite mer försiktig approach till matchen den här säsongen. Så jag tror inte att vi kommer att ligga på allt för hårt. Jag tror inte att Arsenal kommer våga anfalla så hårt som de har gjort de senaste veckorna. Men om jag ska tippa med hjärtat den här gången så tänker jag mig att vi ska kunna ta en seger med 2-1. För jag tror att i grunden så är vi ett bättre lag än Arsenal. Det som oroar mig lite är att Arsenal är inne i en... De har ju en liten medgångsperiod nu. Så det är väl det som oroar mig. Om de får ett tidigt mål och kan rida på det, då kan det bli jobbigt. Men så länge som vi inte ligger under så tror jag att vi kommer kunna kriga in ett mål och ta hem det. För vi är ett bättre lag sett över alla 11 positioner än vad Arsenal är.
Tror du att det blir en välspelad match?
Det skulle jag nästan kunna lova att det kommer bli.
Per, vad tror du om matchen?
Jag är inte lika säker på att det kommer bli så där jättevälspelat. Ibland tar ju tekniska lag ut varandra. Och märk väl att Arsenal segerrad har ju faktiskt kommit mot betydligt svagare lag än Liverpool.
Det blir en spännande match i alla fall. Och jag kommer ställa er båda till svars när vi kommer tillbaka i den här podden i ett ordinarie avsnitt. Då vi går igenom startelvor, potentiella talangprofiler, transferprofiler kanske, ja, och det brukar också avslutas med en topp 5-lista och det kommer det säkerligen att göras redan i det avsnittet.
Tänker vi kan väl uppmana lyssnarna att skicka in sina förslag till favoritelvan. Vi har en till plats på mittfältet där att fylla den mer om man vill ha en offensiv mittfälts, en central mittfältare, så är det en sån som ska in. Eller om man vill ha ett väldigt balanserat defensivt mittfält, så måste man ge en till defensiv. Men en till central mittfältare ska ju in i alla fall. Och då är det kul att höra vilka förslag som är aktuella.
Ja, nu är det verkligen man får bekänna färg. Är det full fart framåt eller håll tätt bakåt som gäller? Det får vi ju se vad ni båda har valt för väg i det kommande avsnittet av Total Liverpools podd. Tills vi hörs igen så får du, Thomas, och du, Per, ha en fantastisk tid.
Samma.
Och även du som lyssnar, och tills dess, ha det så bra. Hej då.